Poi i melen vandrar sul cerno romone, o castar si fagraste giuse bruscone, poega colloga, posturto posmot, postata ranscoia, o edlingen slott, se monstro le nimie non blirutan fallor, o tecnar pogolvet e jens mi da gallor, quen jungfru non dremmor, i mai natten ljus, at friaren kommer till Glimminge hus. På utflykt till bokskogen Malvebon glor, till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig ber hennes nådfria rinnan kujett. Där rådjuren skymtar bak råvita stammar, man ser toppelager med broar och dammar. Långt bort från systemet och spriten och stan, där lurar belåten fiskalen Askan. Med port genom huset och gamla kanaler, lyskaper sjön nu till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott, och skjuter fasaner med grevarna trott. Och därefter hälsar han på baron Trolle, och jagar och spelar sin sang och sin nolle. Allt medan baronens gemål plockar gräs, åt rast på rashöna på Trollenäs. På storkarna tror också Borgeby herre, fast storken i Skåne för vart år blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från Stockholm till Skåne far hans kunglig höghet. Han längtar till lunden där sipporna gro, och drömmer om sundet och Sofiero.
God middag, kära lyssnare, och välkomna till den femte Frank Heller-podden. Det här är ett initiativ från Frank Heller-sällskapet som syftar till att sprida kunskap om och intresse för författaren Frank Heller. Jag heter Willem Engström och är ordförande i Frank Heller-sällskapet. Nu börjar vi oss in på lite mer speciella aspekter av Frank Hellers liv och gärning. Idag är temat Frank Heller, allusionernas mästare. För att ändå försöka med på en kort introduktion särskilt riktad till våra yngre lyssnare. En allusion är ett begrepp när man i ett konstnärligt verk syftar på någonting annat utanför verket, antingen i ett annat konstnärligt verk eller i något riktigt fysiskt fenomen. Om man gör en anspelning med en lätt förvanskning brukar man kalla det här för en travesti. Litterära verk kan hänvisa till andra verk för att göra en poäng. Kallar man någon för en Shylock eller en Romeo så hänvisar man till Shakespeare. Använder man frasen catch 22 för att beskriva en paradoxal situation så hänvisar man faktiskt till en roman av Joseph Heller, vare sig man avser detta eller inte. Om någon hänvisar till en Adonis eller till Odysseus så är det här grekiska allusioner. Och om man pratar om att ta vägen mindre reste, då hänvisar man till en dikt av Robert Frost. Allusioner används i litteraturen för att förbättra betydelsen genom att få tillgång till en läsares förkunskaper om kända händelser, människor eller konstverk. En hänvisning till någon av dessa saker kan skapa flera dimensioner och förbättra teman utan att författaren uttryckligen måste förklara dem i detalj. En allusion kan också hänvisa till en värld utanför själva arbetet, utan att behöva skapa den världen eller scenariot i själva arbetet. En allusion kan också användas för att förenkla ett komplext scenario genom att låta läsaren ansluta till en känd person eller händelse, vilket därigenom skapar en förståelse eller känsla som man inte behöver förklara. Titeln på romanen The Fault in Our Stars av John Green till exempel, det hänvisar till Cassius tal till Brutus i Shakespeares Julius Caesar-tragedi, där han visar Brutus att ödet inte har kunnat påverka Caesars väg till makten. Istället understryks att romarna måste ta ansvar för sina egna öden och i och med att man låtit så Caesar få för stor makt, och detta i sin tur har utsatt staten Rom för fara. Med mig i studion idag så har jag två lärda kännare av Frank Hellers liv och gärning. Frank Heller-sällskapets grundare, juris doktor Frank Orton, kommer att diskutera Frank Heller som allusionernas mästare med professor Dag Hedman från litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Ja, välkomna och varsågoda mina herrar.
Tack så mycket. När Ingvar Andersson, riksarkivarien och akademiledamoten, behandlar frågan om allusioner och anspelningar, så skriver han på ett ställe så här: Frank Heller är den moderna svenska författare som har handhaft detta litterära stilmedel med störst virtuositet och kunde nå olika verkan därmed, både ett småleende av rätt sammansatt karaktär och ett revbenskakande flatskratt. Inte minst så är det så att Frank Heller ibland när han använder allusioner gör det på ett fullständigt halsbrytande sätt. Och jag hade tänkt att förmedla fyra sådana exempel där han använder sig av fyra svenska 1800-talsförfattare, väldigt kända: Viktor Rydberg, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer och Karl Snolsky. Och låt mig börja med Viktor Rydberg. Viktor Rydberg skrev ju till Uppsala universitets 400-årsjubileum 1877 en julfestkantat. Och den är mycket högstämd och börjar ju så här: Ur natt om höljda tider emot ett mål fördolt för dig, omänsklighet du skrider i sekler fram din ökenstig. Och lite längre fram kommer de kända raderna: Vad rätt du tänkt, vad du kärlek vill, vad skönt du drömt kan ej av tiden härjas. Det är en skörd som undan honom bärjas. Nå, hur använder Frank Heller då det här? Jo, han skriver i en novell om banktjänstemannen E. Adamsson i Helsingborg, som inte har skött sitt åliggande som banktjänsteman alldeles ordentligt och därför finner för gott att skudda landets stoft undan sina fötter. Och då skriver han om hur Adamsson lämnar fosterlandet så här: Ur natt om höljda tider såg samma afton direktör E. Adamsson lämna Helsingborg emot ett mål fördolt för sig. Det är ju rätt halsbrytande att jämföra den här bedragaren, skurken som smiter utomlands, med mänskligheten som i sekler skrider fram sin ökenstig. Det nästa exemplet, det är alltså Esaias Tegnér, och jag tänker på hans dikt Svea, som ju tillkom 1810 i samband med att efter det att Sverige hade förlorat Finland, och i en flammande nationalistisk appell som lyder så här: Jord som vi fostrat har och fäderns aska gömmer, folk som är hjältars land och deras dygder glömmer, ur skuggan av min dal jag ägnar dig en sång. Det var för övrigt den sista, det här ur skuggan av min dal, det var för övrigt en formulering som Tegnér fick ta till när censuren hade invänt mot den ursprungliga formuleringen: På branten av ditt fall jag ägnar dig en sång. Nå, hur används då detta av Frank Heller? Jo, han ska skriva en en novell om en pantlånare nere i Monaco. En person som han högaktar, och till skillnad från de pantlånare som han inte hade så goda erfarenheter av i Lund. Och då gör han det genom att börja med ett närmast, vad ska vi säga, Selma Lagerlöfs anslag, ni vet, oforna tiders kvinnor. Så här skriver han: oföraktade och omdebatterade yrke, jag vill ägna dig ett försvar ur skuggan av min dal. Att då sammanställa denna novell om en pantlånare med Tegnérs högstämda dikt om Sverige, det är ganska så halsbrytande, skulle jag vilja säga. Nästa exempel, det är Erik Gustaf Geijer. Han gav ut en dikt som hette På nyårsdagen 1838. Och det gjorde han efter det att han hade bytt politisk sida. Säkert ett väldigt omvälvande beslut för hans del. Och då så skriver han i en dikt som... I denna dikt, den börjar så här: ensam i bräcklig farkost vågar seglaren sig på det vida hav. Skärvandet över honom lågar, nedanför brusar hemskt hans grav. Vad gör Frank Heller åt detta? Jo, han har en beskrivning av när han ute paddlar i sin kajak utanför Bornholm, där han ju har en villa. Och då beskriver han denna kajaken som en spräcklig farkost som han ensam beger sig ut på Östersjön. Det är också ganska så halsbrytande. Det sista exemplet är alltså Karl Snolskys Stenbocks kurir, välkänd åtminstone i Skåne. Den handlar ju om slaget vid Helsingborg 1710. Sverige har förlorat vid Poltava 1709, och nu står slaget vid Helsingborg. Och uppe i Stockholm så väntar änkedrottningen och hela hovet på ett besked som kan innebära Sveriges fall, står det i den här dikten. Och den innehåller också flera andra väldigt kända citat eller meningar. Till exempel så är det klassiska när kuriren så småningom kommer till Stockholm, för övrigt till den byggnad där han så småningom själv blir president i Svea hovrätt, så står det då att och hovets skåda får en syn för utan like, han sitter och hon står, änkedrottningen står och kuriren får sitta och vila sig. Och det finns parollen, ej ro, ej rast, ej vila, så lyder hans paroll. Dikten börjar ju, är det den vilde jägaren som sätter av i sträck, ur stugan tittar bonden med undran och med skräck, och så fortsätter den. Och handlar då om hur den här kuriren, ryttmästaren Hammarberg, lämnar Skånes våta lera, rider över Smålands stenhällar och Sörmlands hala backar. Väldigt dramatiskt, med ett dramatiskt budskap. Nå, Frank Heller då? Jo, han beskriver i en av de noveller som jag nog tycker är en av hans allra bästa, den som heter Examensläsning, så beskriver han först hur Samask och kandidaten Klein, som Frank Heller kallar sig i den här novellen, och ytterligare en kompis, de är ute och äter färska räkor på Kramer och i Danmark och så vidare och så vidare, och använder de dagar som Klein egentligen skulle ha för att förbereda sig för sin licentiatavhandling. Och inte nog med det, när de kommer tillbaka till Lund så inser Klein också att han måste omsätta en växel innan examen. Och han har bara någon dag på sig. Och han har förbrukat alla namn i Lund. Det är ingen i Lund som vill skriva på någon växel. Vad göra? Jo, han kommer på att det är en riksdagsman uppe i Stockholm som har lovat att skriva på en gång om det skulle behövas. Och då så sätter sig Klein på tåget och läser hela natten på vägen upp, pluggar. Kilar upp till riksdagsmannen, får underskriften, åker tillbaka ner och pluggar. Lyckas komma i tid för att omsätta växeln och lyckas klara sin licentiatexamen. Och hur kommer då tsarens kurir, höll jag på att säga, men jag menar Stenborgs kurir in i den här bilden? Jo, i beskrivningen av pluggandet på vägen upp så återkommer Skånes våta lera, Smålands granitstenshällar och Sörmlands hala backar. Han parallellställer alltså den här dramatiska ritten upp till Stockholm med ett besked som kan innebära Sveriges fall, med den rumlande kandidaten Klein som för att få en växel omsatt åker upp och ner och klarar sin examen. Kom inte att säga annat än att det där är rätt halsbrytande, eller hur?
Ja, det är det sannoliken. Och det är ju en paradox här att Frank Heller inte bara är svensk utan sannolikt världens mest framgångsrika och frekventa användare av allusioner inom spänningslitteraturen. Det här är ju ett grepp som man är mer van att finna i den så kallade finlitteraturen, hos Strindberg till exempel. Det är ovanligt att man finner i spänningslitteratur, men Serner använder det med framgång, och han använder det ju då på ett sådant skickligt sätt så att det är inte så att förståelsen av berättelsen står och faller med att man har identifierat den här allusionen och förstått den, utan allusionerna, de strör han liksom vid sidan om. Han kryddar det som en extra bonus, kan vi säga, för den som är så bildad så att han eller hon känner igen det här, och då uppstår en slags gemenskap, kan man säga, mellan läsare och författare, att man kan känna att åh ja, just det, vi har samma referensbakgrund, och så får man känna sig rätt duktig, man blir rätt nöjd helt enkelt när man har klämt en sån där allusion. Samtidigt är det ju så att om man inte överhuvudtaget ens uppfattar att det är en allusion där, så spelar det ingen som helst roll. Därför att Frank Heller håller en fullt sysselsatt med sina helt galna intriger, med sina bizarra personer och med sina mer eller mindre fantastiska miljöer. Så att där får man fullt utbyte ändå. Det är inte alls avgörande på något sätt att man uppfattar allusionerna. Men är det inte så, Frank, att Frank Heller även använder sig av allusioner när han skapar sina boktitlar?
Jo då, men jag vill först kommentera vad du säger att man, jag håller inte riktigt med om det här att man inte missar någonting om man missar några allusioner. För själv reagerar jag i alla fall så att, precis som du säger, om man känner igen en allusion så blir man så glad. Ja, det där är Shakespeare, eller det där är Dumas, eller det där är Bibeln, om det nu är Matteus eller Markus, det kommer jag inte riktigt ihåg. Och man känner en viss glädje och så. Men sen händer ju inte så sällan att man ser att det här är någonting, men man kan inte riktigt identifiera, och man går till Pelle Holms bevingade ord och hittar ingenting. Och det är ju väldigt frustrerande, tycker jag. Och än mer värre är egentligen insikten om man så ofta helt och hållet missar att det är de här allusionerna och anspelningarna. Så det tycker jag. I varje fall känner jag det på det viset. Men du har rätt att han använder ju den bok som många anser vara hans allra bästa bok. Det använder han H.C. Andersen. Boken heter Kejsarens gamla kläder. En anspelning på berättelsen om kejsarens nya kläder förstås. Och det här handlar om handlingen utspelar sig dels på 1800-talet i Peking och dels i Köpenhamn i början på 1900-talet. Och handlar om en gammal kejserlig mantel där det är insytt en kod i texten. Men det finns flera andra titlar. Det finns till exempel Du dör i denna natt som är hämtat från Bibeln. Det handlar om en dåre som ungefär 1920 lyckas fly från sitt dårhem i Danzig ut i vanliga världen. Bara för att finna att han tycker världen är fullständigt dåraktig så att han återvänder till sitt dårhem. Och det tycker jag säger lite, eller jag tycker att Frank Heller därmed säger lite grann om världen helt enkelt då. Och en annan titel som också är religiöst färgad, som också har någon slags livsvisdom i sig, det är Inled mig i frestelse. Det heter alltså inte Inled mig icke i frestelse, utan Inled mig i frestelse. Och den som ska göra det, eller den som ber, är kandidaten Möbius som bor på Petri kyrkogata i Lund. Och får besök av samaskfiguren Kvillander, adjunkten Kvillander. Och då så säger, då ber Kvillander vill att Möbius ska skriva under en växel så att de kan få papper och åka över till Köpenhamn. Och det gör de också och svirar tillsammans. Så det är en halsbrytande historia där Möbius somnar i Roskildes domkyrka och blir inlåst och blir omhändertagen av ett gangstergäng och så där vidare. Men då så säger Möbius om att jag lever ett ordentligt inrutat liv, men det är inget liv, för att leva det är att välja, och jag väljer inte, jag bara lever vidare. Så, kära Kvillander, inled mig i frestelse så att jag får välja. Och ja, jag tycker där finns någon slags livsvisdom förmedlad också där. Och det är alltså en sak som jag tror att överhuvudtaget man ofta missar i Frank Hellers texter, att under det roliga och äventyrliga och sinnrika och så finns det ofta budskap om miljöskydd. Till exempel i en av de första böckerna när herr Binzer kommer till Menorca för att köpa upp en udde för att göra en svavelgruva av det, så säger storhertigen nej, jag vill inte att mitt folk ska få bli lidande av alla dessa svavelångor. Och som sagt så finns det böcker där han då tar väldigt ställning mot krig av olika slag, pacifist som han är. Så att det, vid sidan om dessa allusioner så finns det med allusioner ibland och underliggande texter, så finns det en livsvisdom, tror jag.
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur, till den handlar om Skåne och slätter och djur. Kan hända den retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Det har talats så mycket om dynga och lort, men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Kanske språket vi talar ej klingar så väl, men det är och förbliver en del av vår själ. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Ut i självaste riksdagen på skånska de slåss, för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Utav våra produkter de smörjer sitt krås, och det är ifrån oss som de fått mortengås. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. De har klagat på bostaden för våra svin, men när julskinkan kommer, jo då är den fin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara. Landet får njuta av vår akvavit. Sockerbedan har lärt dem att dricka på bit. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Våran sandstrand är både bländvit och fin, och så har vi ju vår lilla vida kanin. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Selma Lagerlöf som är en fin gammal dam, men Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam. Kan hända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel. Tänk så nytta som storken från Skåne har gjort, men det hindrar ju inte att folk pratar lort. Men låt dem bara gå på, vi klarar.